Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej alla underbara lyssnare av Singelrådet, det är Matilda här. Jag vill bara lägga in en liten disclaimer innan vi kickar igång veckans fantastiska avsnitt av Singelrådet. Det är nämligen så att alldeles precis i slutet av det här avsnittet så verkar vår gäst ha fått lite tekniska problem med sin mikrofon, vilket påverkar ljudet, och jag har gjort allt för att försöka rädda detta utan någon vidare framgång. Men det är verkligen bara alldeles precis i slutet. Det känns bara dumt att lämna det okommenterat. Det här blir ett fantastiskt avsnitt ändå, och jag hoppas att ni kan stå ut med det lite prassliga ljudet precis den där sista minuten. Tack för att ni lyssnar och för att ni står ut med våra tekniska problem ibland. Nu kör vi! Hej och välkomna till ännu ett Singelrådet med mig Matilda.
Och Emelie.
Ja, och idag så ska vi prata om någon funderingar som jag tror att våra lyssnare kanske inte hade i början när du började med Singelrådet för 7 år sedan nästan.
6 år sedan.
Ja, 6 år sedan. För att lyssnarna har ju liksom lite växt med dig också, Emelie, genom podden. Och ja, ungefär i samma ålder som oss nu, 30-årsåldern. 30 plus, att dejta som 30 plus, det är det vi ska prata om idag. Vilka krav kan man ställa på en ny dejt, till exempel? Kan man komma till en dejt och bara, vet du vad, jag vill ha barn? Sådana saker, sådana funderingar tror jag att många av våra lyssnare går med just nu.
Ja, och jag tror att många... Jag tror många också, du och jag är ju 34 år gamla och vi är ju, befinner oss ju också i det här lite, jag ska inte kalla det vägskäl, eller så gör jag det lite beroende på vad som händer. Men just att det här med att liksom träffa någon, att skaffa barn är ju aktuellt bland väldigt många i vår ålder, även om vi båda bor i Stockholm och här har vi liksom de äldsta förstföderskorna i hela landet, så är det ju ändå i båda våra bekantskapskretsar vanligt att det ploppar ut.
Så det händer nu. Det händer nu. Det är mycket, så det är stor skillnad på att dejta i 20-årsåldern och i 30-årsåldern.
Ja.
Och idag så ska inte bara du och jag sitta och prata om det här, utan med oss för lite experthjälp har vi Jeanette Winberg som är med på länk från Malmö, och du är dating- och relationscoach. Varmt välkommen, Jeanette.
Ja, tack så mycket. Tack.
Du, vad tänker du spontant när du hör oss inledningsvis prata här? Vad dyker upp? Vilka liksom frågor, såna här, får du många såna här liksom, tankar från klienter?
Alltså, det är ju väldigt stressande, och det är precis som ni säger, det är skillnad mellan 20 och 30, och sen kommer det vara skillnad mellan 30 och 40, 40 och 50 och så vidare. Vi ändrar ju vårt datingmönster hela tiden, våra värderingar, våra yttre krav, våra kravspecifikationer överhuvudtaget. Men det är klart att det ligger en stress och en längtan för de som kanske vill ha barn. Framförallt på kvinnor då, såklart. Och det kan ju, den stressen, den genererar ju bara en negativ kickback, tyvärr. Så här måste man försöka att landa i det. Mm.
Ja, och jag tänker att det, nu har ju vi mestadels kvinnor som lyssnar, men även en hel del män också. Och jag tänker, jag har i alla fall en killkompis som har pratat om det här med att just att han vill väldigt gärna ha barn. Han har velat ha det i flera år, men han är ju beroende av att träffa någon som också vill det.
Ja.
Så han kan ju inte göra det på egen hand. Ju. Så att det är ju verkligen ett problem. Problem. Det kan bli ett problem lite oavsett egentligen vilken situation man.
Men jag tror också att det är otroligt viktigt när man dejtar i den fasen. Man ska alltid vara väldigt noga med hur man gallrar. Man ska se till att man tittar till sitt egna behov, vilka kärleksspråk man har och så vidare, så att man inte slösar sin tid. För vi kan inte ändra på människor, även om vi så gärna vill. Och vi så gärna tar de här små brödsmulorna istället för inget, och vi kämpar och vi vill förändra. Så måste man sluta med det, utan här måste man faktiskt, precis som vi söker en lägenhet eller söker ett jobb, vi måste bli produktiva. Alltså så ställer vi dessa frågorna. Det är en vision och det är liksom ett villkor för att det ska fungera. Vad vill du? Vill du familjebilda i framtiden? Annars så stannar vi inte. Så man måste också titta till vem dejtar jag, hur dejtar jag, vem drar jag till mig för att någonstans göra det så produktivt som möjligt faktiskt.
Ja, men man tycker ju att man ser liksom på Tinder nu, ju högre upp i åldern man kommer, att folk redan på Tinder-bion skriver detta vill jag ha. Är det en effektiv eller snarare liksom dålig metod? Vad skulle du säga?
Jo, man kan skriva i sin Tinder-bio vad man vill ha. Däremot får man inte skriva vad man inte vill ha. För det blir en negativ klang. Du ska inte göra detta. Du ska göra så här, annars passar du inte till mig. Det ska vara krass, så säljer ju inte det. Det är ingen positiv klang. Man tänker, wow, den här personen vill jag klicka på. Så var sparsam med den här kravspacen. Man kan ju säga att saknar tvåsamheten, önskar familjebilda. Då har man gjort det klart. Då har vi ju redan sållat bort alla de som inte vill familjebilda. Istället för att skriva, vill du inte familjebilda, så svep inte på mig. Det är väldigt stor skillnad på hur vi uttrycker oss i detta.
Just det.
Och inte för många sådana här, utan det är bara lite, det är bara precis de absoluta dealbreakerna som familjebilda. Det andra tar man sen i chatten, absolut.
Men vad skulle du säga är liksom den största skillnaden på att dejta i 20-årsåldern och i 30-årsåldern?
Ja, men i 20-årsåldern så är det så mycket passion. Det ska vara så eldigt och intensivt och hela den biten. Och det är ju härligt. Det kan det vara i 30-årsåldern också. Sen när man är 20, då har vi inget konsekvenstänk. För det behöver vi inte ha. Vi kan ju bara go with the flow, eller hur? Vi kan ju bara ha kul. Ja. När vi är 30, då börjar vi dejta utifrån livspartner. Det börjar komma lite mer tankar kring, okej, men kan jag leva med den här personen? Det är också olika på vilken mognad vi har naturligtvis. Men det är ju klart att det börjar bli mer allvar med 30. Och då kommer ju också rädslorna. Och det är ju rädslor för att bli rejektad. Men det är också rädsla för att älska och att bli älskad. Det är väldigt lätt att älska och det är väldigt svårt att bli älskad.
Ja, det håller jag med om. Jag tycker bara att det har blivit svårare och svårare.
Ja,
alltså
det är.
Att jag var mycket mer naiv och på ett bra sätt för 10 år sedan.
Absolut.
Absolut, om jag är nu.
På ett bra sätt, vad tänker du då?
Naiv som i att jag... Jag var inte rädd för att uttrycka vad jag ville ha. Jag körde på, jag kunde liksom uttrycka mig tydligare. Jag var inte lika nojig för att så här, höra av mig, vara på. Att ge folk en ärlig chans. Eller att man, ja, men väldigt mycket som det du beskriver, Jeanette. Att man har inte det här konsekvenstänket lika tydligt. Utan man går på lust. Sen gjorde ju det också att jag hamnade med lite fel personer ibland, som kanske, när det bara var baserat på liksom attraktion och passion. Men nu när jag då är liksom 34, så har det ju liksom mina önskemål på vad jag vill träffa för typ av person, det har ju verkligen ändrats, och jag söker ju efter andra egenskaper eftersom jag också har det här, den här breda erfarenheten med mig från så här, okej, vad som funkar och vad som inte funkar.
Ja,
Och insatsen är också högre. Det är också en del av varför det är svårare idag än vad det var tidigare.
Vad är insatsen, menar du då?
Vår insats är ju våra känslor på ett helt annat plan. Alltså vårt hjärta spelar vi ju med på en helt... Vi gör ju bort vårt hjärta, att släppa in någon och bli sårbar. Och det är ju en insats som vi kanske inte hade med 20, för då tog man det lite som det kom. Precis som du säger, så analyserade man inte på samma sätt. Men vi förlorar också på att göra det med 30. Det här är... Vi kan aldrig tvinga någon att älska oss, och vi kan heller aldrig manipulera någon. Jo, det kan vi, men vi ska inte göra det.
Nej.
Ja, det kan vi. Så att, vill man ha någon av fri vilja eller vill man inte ha den? Vi kan ändå inte påverka det. Så man måste försöka släppa av den här tanken.
Precis, vad säger du till dina klienter i 30-årsåldern som har börjat få de här liksom kraven och kanske... har den här höga insatsen och känna sig stressad.
Jag tänker ju också så här, att om man inte har hittat rätt, eller att man kanske har blivit lämnad i just den fasen, så rasar ju såklart världen. Men det kommer ju att komma, det är ju så klyschigt, men det kommer ju oftast komma något bättre om man bara själv är avslappnad i det. Det är ju den här pressen och desperationen som stöter bort. Och jag förstår att det är svårt. Jag förstår att det är jättesvårt. Men ju mer vi pressar och ju mer vi har en desperat framtoning och energi, så kommer vi putta bort. Sen, ja, det här är jättesvårt. Det är lätt för en att säga, jag är 48 och har 2 vuxna barn. Det är lätt att sitta och säga, ja, men livet ger det kanske inte allt. Vi får någonstans acceptera det också. Vi får gå till accept. Men jag kan förstå den stressen. Man kan också göra det själv idag. På båda hållen egentligen. Jag förstår stressen, men det kommer inte hjälpa. Det kommer inte hjälpa.
Hur kan man jobba med den stressen i sig själv snarare än att använda någon annan för att jobba med stressen?
Och det är för att man ska komma till accept att man inte kan påverka det mer än att vi gallrar rätt. Så att det enda vi kan göra, det är att bli produktiva på vem vi dejtar. Att vi ser till att bibehålla vårt värde, att vi ser till att bibehålla vår självrespekt och att älska oss själva. Det är det primära. När vi gör det, så drar vi ju till oss människor av samma sort, som också är trygga i sig själva. Vi drar alltså inte... Många av mina kunder säger så här, jag drar alltid till mig trasigt. Jag säger, nej, det gör du inte. Du väljer trasigt. Ja, det är där vi har den stora skillnaden. Vi väljer. Vi väljer själva. Så det du kan göra, det är ju att välja smart till dina egna behov. Det är egentligen det enda vi kan påverka. Och att man är i rörelse, för det knackar inte på dörren, utan man måste ju vara i rörelse.
Absolut.
Ja, sen kan vi inte riktigt påverka, alltså vi kan inte riktigt göra mer än att acceptera. Och det kommer aldrig kunna förändras genom en negativ framtoning. Det går inte. Men
det här är ju något som vi har pratat om jättemycket i podden, det här att vilka man drar till sig, och man tänker, som du säger, jag drar bara till mig trasigt, och så ska man då börja försöka gå helt utanför sin destruktiva comfort zone, om man säger så, och bara, nu ska jag bara dejta snälla personer till exempel, men så känner man att, men jag tänder ju inte på en person som är på det helt tvärtom liksom.
Just det.
Hur ska man tänka liksom? Kan man förändra vad som?
Ja, men då går vi till anknytningsmönster. Varför tänder vi inte på en snäll? Snäll är det finaste man kan vara. Jag förstår inte varför vi smutskastar ordet snäll. Och byter vi ut det till empatisk, ödmjuk, närvarande, då blir det positivt. Men just snäll. Så att någonstans, varför vill man inte det? Varför vill man bli illa behandlad? Okej, spänningen, passionen. Ja, men då kanske man får välja en öppen relation då. Alltså det finns ju alternativ. Vi måste ju gå till oss själva här nu. Vill jag ha en älskare, en älskarinna? Vill jag ha en öppen relation? Vill jag ha att det är en sluten relation, men att vi går på swingers? Var kan jag hitta spänningen med den personen? Så får man börja tänka så istället.
Men vad kan man då göra om man liksom vill ändra sitt attraktionsmönster? Hur kan man jobba med sig själv?
Man får ställa sig frågan vad behovet är, för det första. Vad är mitt behov? Titta till mig till exempel, för flera år sedan, då hade jag ett behov av väldigt, väldigt... Jag kunde dra sig psykopatin. Alltså vd, ledarroller. Ja, det kan jag egentligen göra fortfarande. Det är bara att jag känner igen mönstren på ett annat sätt idag. Kan jag ändra detta? Det kan jag inte. För det är ett mindset som jag älskar. Men mår jag bra av det? Alltså kommer jag bli lycklig med det? Det kommer jag inte. Så då har jag 2 val. Fortsätta dejta den typen av män, eller bryta mönstret och kanske inte bli lika attraherad, men kanske få någonting annat istället. Det är mitt val. Så om vi bryter ner det till lite mer pragmatiskt och inte offerkofta. Jag får ingen och jag kan inte och jag attraheras bara av den här typen. Och så tittar vi till, men okej, vad vill jag? Vad vill jag? Ja, okej, jag vill dejta den här typen. Men då kan jag inte heller gnälla. Då kan jag inte heller säga, då får jag inte det här.
Nej.
Det är en pragmatisk tänk och vi måste bli mer rationella, för vi ältar barndomsanknytning, vilket vi får lov att göra. När vi har gjort det, då har vi en verktygslåda. Sen får vi börja acceptera, för vi börjar bli vuxna. Mm. Det är enkelt egentligen.
Du är lite sådär, ja men skärpning.
Faktiskt, liksom. Ja men du får välja. Ja. Du får välja, för du kan inte få båda världarna.
Nej.
Ja.
Jag tror också att det handlar väldigt mycket om det där med acceptans och i att såhär, jag har många kompisar som, ja men likt jag själv, så här, går i terapi och man vill lägga om sitt mönster, och att en kompis som fick höra det, att såhär, det bästa är om du känner cirka 30% attraktion. Känner du liksom 100, då är det fel oftast. Alltså då kommer det gå snett, utan att det ska vara det här att det får växa fram, att man måste lägga om hela processen lite i sitt huvud, att allt kanske inte är så här, kommer gå så här, vi börjar träffas, sen blir vi förälskade och vi är så kåta och kära och och sen så gifter vi oss och sen, eller du vet att det blir, att det ska följa ett visst mönster.
Absolut, och det är bara vi själv som kan gå ur detta här, och också kanske vi måste gå utanför boxen och dejta i andra städer. Jag vet inte om man kanske till och med måste börja dejta i andra länder. Alltså det här, ja men det här är ju precis som allt annat
eller
vi ska utveckla.
Åldrar.
Ja, andra åldrar, alltså, absolut.
För det är liksom, där kan det också ligga mycket förutfattade meningar. Mm. I att man kanske tänker att typ som jag då bara, nej men gud, jag skulle aldrig kunna träffa en 40-årig man, för de är så jävla tråkiga, de har gett upp det, deras livsgnista i död, alltså typ så kan jag känna. Men samtidigt så har jag också ett annat problem då, om man så här primärt då som jag dejtar män, att så här då en annan spaning som jag har är ju typ att alla män i min ålder eller liksom strax över 30, de tror ju att de är 25.
Ja just det.
Alltså de har inte förstått. De är typ så här, de kan inte, alltså de blir likbleka av om man bara så nämner typ så min kompis är gravid, eller att man bara så pratar om barn, för bara, men gud nej, jag kommer inte ha barn, på jättebra, man bara, förlåt, du är 35, alltså det är liksom, det här är, dina spermier blir bara sämre och sämre, vad är det du ska tro att du kan leverera om 20 år, alltså det jag vet inte, det fast det kanske också är att jag drar till mig det då.
Ja, det är ditt mindset,
det är mitt mindset. Omogna 35-åringar.
Ja, och det kan man ju såklart förändra. Vi ska ju förändra våra mindset. Men det som jag ser, jag förstår många av dem som kommer till mig. Det här är ju lätt att sitta och säga att så här måste du göra, det är pragmatiskt och så vidare. Men det är ju naturligtvis en stor sorg och en enorm stress och press. Jag har ju de som kommer till mig som är 38, 39 och de är ju praktiskt taget, vissa av dem, inte suicida, men de ser ingen mening med att leva ett liv utan barn till exempel. Och det måste man ju ta på allvar. Nu menar jag inte att de är suicida, men de ser ett mörker. Och det här är tufft. Det här måste man bemöta och bryta ner till, varför är det så och vad kan vi göra för att lösa detta? Vill du göra det själv? Nej, det vill de inte, för de vill ha kärnan. De vill ha tvåsamheten helt enkelt. Och det är ju inget vi kan skoja bort eller bara skämta bort eller säga ändra ditt mindset. För det här är en enorm plåga för dessa personerna. Det är en jättestor plåga. Ja. Och det enda man kan göra är någonstans att försöka bryta ner till vad kan vi göra för att förbättra detta? Vad kan vi göra för att lösa detta? Och om det inte blir löst, vad kan vi göra istället? Vad är alternativen? Men man måste också tillåta de här personerna att känna den sorgen. För att idag är då, vi går ju på båda håll. Antingen är man offerkofta idag, eller så ska vi bara, som alla coacher säger, bara ändra ditt mindset och så är det klart av det. Alltså vi ska vara så superpositiva hela tiden. Allting ska vara så superbra hela tiden och vi får inte vara ledsna. För det passar ju inte in i sociala medier och det här med psykisk ohälsa och att man faktiskt kan vara ledsen. Och det tycker jag man måste få lov att vara. Och prata med någon om sina känslor kring detta. Så att vi ska inte förringa det här problemet. Det kan vara väldigt, väldigt tufft.
Ja, och jag tycker snarare att man borde lyfta den här typen av det görs det väl förvisso, men alltså lyfta, om vi pratar om just så här fertilitet och skaffa barn, ja, som kvinna, man har livmoder och ägg och hej och hå, att man, alltså att det är någonting man ska prata om tidigare, att det är någonting som man faktiskt kan behöva planera.
Ja, absolut.
Jag menar, jag har känt mig ganska chill för att jag har två graviditeter bakom mig. Jag vet att jag är fertil. Eller jag har i alla fall varit det. Mm. Men det är väldigt många då som kanske inte förrän de känner, alltså inte börjar tänka på den här saken förrän de är typ 36-37. Och då har äggen redan börjat bli gradvis sämre. Man kanske aldrig ens har varit gravid. Mm. Man har inte varit på en fertilitetsutredning som egentligen är ganska enkel. Som bara är att man går och kollar upp hur mycket man har där lagrat. Att liksom... För jag har så många vänner omkring mig som strugglar med det här och som sitter fast i lite det som du beskriver, Jeanette, som kanske till och med är singlar. Mm. Och vissa som är i relationer, men det blir bara ingen befruktning gjord.
Men jag tror också att det är viktigt att om man är 30 idag, så tycker jag att det är bra om man tittar till alternativen, inte när man är 45, för då finns det inga alternativ kvar.
Nej.
Idag enligt reglerna så är ju både adoptionen och jag vet inte hur det är när det gäller med IVF och så vidare, men det, då är det för sent någonstans.
Det är för sent för 40 redan.
Ja, jag kan inte. Till och med
38
det.
Sa en kompis till mig som är barnmorska som jag träffade för någon vecka sedan, och hon skulle inseminera själv. Hon bara, jag kände att jag ville göra nu, för gränsen är vid 38.
Det är landstinget tror jag, men det finns privat i Sverige, tror jag det finns upp till 40-41, annars får man dra.
Men jag blev ändå jättestressad av den informationen.
Exakt, man blir ju det.
Alltså som flata också, liksom, då måste man ju verkligen planera. Då kan inte jag bara gå och ligga med en snubbe, för det vill jag ju inte.
Kan.
Det är fysiskt möjligt, men psykiskt vet jag inte.
Ja, exakt. Nej, men inte, jag tror att man... Det låter så krasst när man säger att vi måste titta på detta på ett praktiskt sätt. Men det måste man ju faktiskt. Vi måste se det på ett praktiskt sätt. Och är regeln 38 i Sverige, då är det så. Och då vet vi vad vi har att förhålla oss till. Och då spelar våra känslor ingen roll längre, hur hårt det än låter. Så måste man ta ett beslut innan 38, helt enkelt. Då. Sen är det svårt.
Det är verkligen, och sen så bara för att lägga till liksom att ja visst, 38 är 38-40 gränsen här i Sverige, men sen ska man också tänka på att liksom var fjärde, var femte graviditet resulterar i ett missfall.
Ja, visst.
Missfall blir mycket vanligare ju äldre du är.
Ja.
Kromosomavvikelser blir också mycket, mycket, mycket vanligare. Är du 45 så är det en på 20. Till exempel. Alltså, och det gäller även faktiskt för män, att så fort män har, jag läste det här, om det här nyss, att liksom när män, från och med män passerar 45, så ökar risken för att barnet ska få någon typ av sjukdom medfödd, ökar mycket mer än vad man egentligen pratar om. Så det är ju, gäller ju inte heller bara kvinnors fertila system.
Nej, absolut inte. Alltså, nu pratar vi ju ur ett kvinnoperspektiv, men det här är ju lika många män som känner panikartat när de är 38, 39, 40, att de önskar gå den vägen, men har inte hittat rätt. Så att det är ju samma sak från båda hållen, men vi måste ju någonstans lyfta fram det ändå på ett pragmatiskt sätt, eftersom att vi finns en gräns om du ska ta till hjälp. Sen tycker inte jag att man ska stressa sönder när man är 30. Jag tycker någonstans också att man ska sitta i båten lite och försöka dejta så mycket som möjligt. Och vara väldigt noga med hur man dejtar och vem man dejtar. För att det är klart, dejtar du bara de här spännande typerna då som tycker det är härligt med det sexuella och det fria livet, då slösar du ju 5 år. Så det kan ju vara fantastiskt härligt, men du slösar ju fortfarande 5 år. Eller så får du dubbla, men det måste ju finnas någon handfast lösning på det, istället för att man sitter och bara tycker synd om situationen.
Ja, men det är det jag tänker, det blev så himla deppigt här, men det är ju deppigt på många sätt. Men när du pratar om de här kunderna som kommer till dig och är så nere i deppigheten liksom, och du säger att de måste ju få prata om det och sådär, men sen då? Alltså hur guidar du dem vidare?
Ja, men jag coachar ju mycket på det här sättet överlag, oavsett vilket tema vi pratar om, så är jag nog väldigt där är att vi hittar orsaken och roten till känslan. Vad är det som det bottnar i? Och då kan vi gå hela vägen bak till barndom och så vidare. Jag vill hitta vad kommer att ske. För det finns alltid en rot till alla våra känslor. Om vi är klängiga eller om vi stöter bort någon eller om vi väljer fel person för att vi medvetet vet att det inte kan bli någonting, då skyddar vi vårt hjärta. Att vi inte kommer ut på dejter, vi vet inte hur man gör, vi hittar inga prospekt, vad säger man, vad skriver man och så vidare. Hela självkänslebiten. Men när vi väl har gjort det och gråtit ut i detta, då blir jag bad cop. Då räcker det. Då är det bra. Då tittar vi till lösning.
Mm. Det är så.
Ja, då tittar vi till lösning. Och jag är ganska tuff i den biten, för att vi kan inte hålla på och älta heller, utan vi måste titta till, kom nu framåt, men jag hjälper dem. Jag finns där hela vägen och jag screenshotar sms'en och jag korrigerar dem och vi skickar tillbaka dem. Så att, ja, absolut.
Ja, vad skönt att ha någon att screenshot sms till.
Ja.
Ja, men det har jag faktiskt, alltså ibland med min psykolog har jag gjort lite samma sak, bara, jag fick det här.
Ja. Ja,
jag fick, alltså ibland så är det liksom innan jag går på en session så har jag liksom skrivit som en påa i ett mejl. Jag bara, det här kommer jag prata om idag och allt det här har hänt.
Ja.
Så att bara för att maximera.
Ja, ja, visst.
Men det är väldigt svårt, för tittar man till mönstret, om vi bortser från det här med barnfrågan, så är det ju generellt så att kvinnor blir ju kaninkokoska, vi blir neurotiska. Och männen, de stänger av, eller så kan det bli våldsamt, eller att det blir, de är inboxade på ett annat sätt. Vi är ju så trassliga i vår hjärna, så vi tänker och analyserar så mycket, och när vi blir rejektade, det vill säga ghostade, så blir ju kvinnan galen. De kan skicka 17 sms i timmen. De blir galna generellt. Sen är det olika grader på hur vi tacklar de här känslorna, men vi kvinnor har de känslorna. Medan männen kan vara mycket mer, men nu jobbar jag, det är lugnt. De har en helt annan avstängningsknapp generellt.
Ja, det är ju inte lika socialt accepterat för dem heller kanske att ringa 17 gånger. Det känns som
men det män finns har, väl män som
jo,
gör
det är klart
så.
Det gör.
Ja.
Men de har lite en annan självbehärskning.
Ja, totalt.
Sen exploderar det säkert på insidan.
Exakt.
Man är glad att man inte får ta del av den explosionen. Men,
det är en generalisering som allt annat. Det är alltid en generalisering. Yeah. Det finns ju alltid liksom, det är inte alla långt ifrån. Men där ser man också, vad är det du vill genom att du vill ha svar från den här mannen som till exempel har ghostat dig? Vad är det han ska svara? Han har ghostat dig, han har svarat tillräckligt. Det finns inget mer avslut att be om. Det är över. Så att, och vi vill hela tiden söka det här svaren. Och så är det säkert med den här fertilitetsfrågan också. Varför hittar jag inte någon? Hur blev det så här? Vad gör jag för fel? Varför hittar jag inte någon? Och så vidare. Och så ältsätta sönder till det här mörka temat.
Men när du kommer till den punkten då, de har ältat klart, du kom in och är bad cop, kan liksom bearbetningen vara på något sätt, alltså inte att hitta en lösning, så kommer du hitta någon att skaffa barn med, utan mer så acceptans. Det här är ditt liv.
Ja,
liksom.
Acceptans. Men sen beror det också på var i livet vi befinner oss, om vi kan försöka hitta lösningen också. Alltså, eller rättare sagt försöka jobba åtminstone framåt mot lösningen. Och det handlar ju mycket också om vilka signaler du själv sänder ut. Och än en gång, vem du väljer att dejta. Och om du är i rörelse. För vi kan ju inte sitta i vårt vardagsrum och titta på Netflix i 2 år. Det går ju. Vi måste ju dejta. Vi måste ju åt kvantitet. Ja, det är läskigt och jag går på 7 dejter och 6 av dem säger nej. Bra, då bryter vi ner varför de säger nej. Vad är det som händer på dejten? För går man på 20 dejter och man aldrig kommer till dejt 2, 3, 4, då får vi titta lite grann på antingen valet eller hur man själv approachar på dejten. Så då kan man börja titta på de sakerna.
Och tycker du då att det är en bra idé att liksom redan vid första dejten ta upp det här, hur man ser att man helst vill att ens framtid ska se ut?
Jag tycker man ska ta upp det innan dejten, annars har vi kastat 2 timmar till. Det är en visionsfråga. Vad jobbar du med? Det ställer vi ju alltid de frågorna. Hur länge har du varit singel? Det brukar komma i chatten. Har du barn? Nej, det har jag inte. Okej, okay, någonting som du har en vision på att vilja ha någon gång. Inte imorgon, inte med mig, men finns det en vision att familjebilda? Nej, absolut just inte. Det. Jag vill inte. Ja, okej, men då har vi nog inte så mycket gemensamt.
Så fort som möjligt helt enkelt.
Ja,
egentligen, om man har de visionerna.
Ja. På apparna idag så får man ju lov att göra så. Det är tillåtet. Hur lång är du?
Just det.
Vad jobbar du med? Vi får, det är ju det nya sättet. Vi får.
Men jag jag tänker att det vi pratar om här väldigt mycket är ju också samhällsnormer. Men alltså verkligen, men man glömmer bort det mycket också. Jag upplever 30-årsåldern som väldigt mycket att man pendlar mellan att man försöker förstå så här, det som jag vill, är det en norm och därför vill jag det, eller vill jag verkligen det inne i hjärtegruppen, vill jag ha barn, vill jag bilda familj,
oh,
eller
ja, viktigt är
skulle jag vara fin med, ja, skulle jag vara fin med att leva som jag har gjort hela tiden resten av mitt liv. Jag överväger den möjligheten också. Jag säger möjlighet för att
det är en möjlighet. Alltså så här, det är en möjlighet.
Ja, precis. Alltså, hur mycket upplever du att folk som kommer till dig mest egentligen bara vill uppfylla en press, en samhällsnorm, och hur mycket vill de det egentligen? Det är en svår fråga kanske.
Ja, nej, men det finns jag tror majoriteten som har kommit till mig nog själva vill det, eller rättare sagt ensamheten tar över, alltså tvåsamheten. Det kan ligga också i att man inte vill vara själv, man ser det som ett misslyckande, vilket det inte är. Men jag tror definitivt att du har en poäng i det du säger med normen här, att så ska det se ut när du är 38 på ett visst sätt, och annars har du inte lyckats. Det finns en skam, familjen och vänner börjar ställa frågor, vad händer, är du fortfarande singel, när ska du få barn och så vidare. Det gäller även de som är i en relation, att man tjatar där, när kommer det och så vidare. Däremot så ser jag faktiskt fler och fler som går emot den här normen och säger att nej, men jag väljer karriär, eller jag coachade en förra veckan och jag frågade honom, vill du ha barn? Han sa absolut inte, och han är ung, eller ung, men han ligger där 38-39. Och jag sa, varför inte då? Nej, sa han, jag tröttnar så sak på saker. Jag kommer att tröttna på barnet också. Jag tyckte det lät så.
Oj.
Jag tyckte det lät så. Nej, men det var så spontant och hjärtligt att han, nej, men jag vill inte ha det. Så att, så gör jag. Mm. Och det får man lov att säga. Man får säga så.
Ja.
Ja.
Men då undrar jag, så här, du som är bra på att vara väldigt krass då och agera bad cop, hur gör man då i en relation där den ena partnern vill skaffa men den andra inte?
Just det. Ja, då får man bryta. Det är väldigt enkelt.
Mm. Är det så enkelt?
Ja, alltså? Så enkelt är det. Ja, för den som inte vill ha barn så kan du ju vara kvar. Det spelar ingen roll. De har inget att förlora. Ish.
Nej, sant.
Ja, mer än att de riskerar att den andra personen kommer att lämna, så du riskerar ditt hjärta. Det riskerar man. Man riskerar ju sin sårbarhet, absolut. Men den personen som vill ha barn riskerar ju långt mycket mer än sin sårbarhet. Den riskerar ju på riktigt att gå miste om att bli förälder. Så där kan man inte stanna. Absolut inte. Då kastar vi igen en gång i åren.
Alltså jag hör dig, men samtidigt så känner jag så här, gud vad... Det är väldigt hårt alltså. För att det är ju svårt. Man är ju kär, man älskar den här personen.
Men då får du välja. Det är precis, nu kommer vi tillbaka till det igen. Det är du som väljer ditt liv, eller hur? Nu menar inte jag med utomstående faktorer som ekonomi och sånt. Det kan man inte alltid välja, naturligtvis inte. Men i denna frågan så är det ju faktiskt du som väljer. Så du är kär, men du vill ha ett barn. Men du måste ju välja. Vi kommer inte runt att du måste välja.
Nej, just det.
Du kan ju inte övertala din partner, för det är inte schysst. Du kan inte manipulera din partner, det är inte heller schysst. Och du kan inte lura in din partner i en graviditets... Att man liksom säger att man går på piller eller någonting.
Nej.
Så då kommer vi till frågan, vill jag stanna, vill jag gå?
Du återkommer mycket till det här att man kan inte forma någon, man kan inte förändra någon annan och så. Är det liksom något som är vanligt i 30-årsåldern, tänker
du? Ja, mycket vanligt. Mycket, mycket, mycket vanligt. För att vi träffar någon, vi vill så himla gärna ha kärlek, vi vill så gärna ha den här tvåsamheten och det här riktiga. Vi vill bli älskade. Vi kanske inte har varit det tidigare. Och det gör att vi dejtar någon och så bygger man upp en fiktiv bild av hur den personen ska se ut, hur det ska se ut. Vi börjar tänka hur det kan se ut om de veckar framåt. Vi börjar visualisera hur dejterna ska se ut och så vidare. Och så blir det inte så. Det stämmer inte riktigt överens. Men vi ger oss inte, för vi har ju byggt upp den här liksom bilden och det här luftslottet för att vi vill så gärna få det att fungera. Och så kämpar vi och så kämpar vi, men vi får inte det riktigt tillbaka. Och det är där vi kommer till att man kan inte förändra någon. Vi kan inte det. Vi kan förändra vilken färg på soffan vi ska köpa eller vem som ska diska möjligtvis. Men vi kan inte förändra någon. Det går inte.
Nej. Mm.
Och hur då, jag tänker lite så här, hur kan man förändra sitt eget tankemönster när det kommer till just nutid versus dåtid? För att jag har en del omkring mig som nästan lever kvar lite det förflutna. Vill att det ska vara som förr när man var typ 26 och man går ut och klubbar och festar varje helg, eller personer som romantiserar liksom hur det var att kanske vara student och bo i kollektiv, och som inte riktigt kan släppa att så här, nu är jag i en ny fas i livet, eller just de här sakerna kanske inte kommer uppenbara sig igen. Jag kommer inte komma tillbaka till den galna så här studenttiden i Uppsala.
Men du vet, det är svårt, för har det inte kommit en annan känsla som har ersatt den känslan med samma positivism så att säga, eller samma härliga känsla, då är det ju det enda vi har att referera till. Alltså det spelar ingen roll om det är 20 år tillbaka, har det inte kommit något annat däremellan som på något sätt har blivit samma typ av känsla, inte likadan, men att man har upplevt samma eufori på något sätt, då är det ju det enda vi har att referera tillbaks på. Det är som om någon har varit arbetslös i 20 år, de kommer fortfarande prata om sin roll för 20 år sedan, för att det finns inget annat som har uppfyllt. Och exet för 10 år sedan pratar vi också om, vilket jag kan förstå, för vi har ju inget annat att referera till, för det har ju varit tomt däremellan. Just och då fastnar vi ju i den känslan. Men sen växer vi och så utvecklas vi. Och sen förändras allting. Men vi vill ändå ha tillbaka den känslan som vi hade där och då. Och det är lite farligt att göra så, att fastna i det. Men jag kan också förstå det. Det är helt okej. Okay, bara man kan skilja på varför.
Ja, att det är den senaste tryggheten vi hade.
Ja, exakt. Mm. Och då är det ju inte så konstigt. Det kan vi inte klandra dem för.
Mm. Men jag pratade lite om i början här, om att du sa att ja, men 20-årsåldern, det är passionerat, man gör många misstag och liksom, man testar sig fram för man har råd med det på något sätt. Mm. Liksom. Skulle man kunna säga att det är meningen att det ska vara så? Att liksom 20-årsåldern, då ska man rumla runt på det liksom klantiga sättet, så att man sen i 30-årsåldern kan ställa lite högre krav helt enkelt?
Jag vet inte om det är meningen, men det ligger väl i naturligt att vi är unga, så att vi har ju ett större behov av att vara ute mer och socialisera mer och busa mer generellt då. Så det ligger väl i naturens gång att man byter partner, man känner sig för, vem är jag? Det är inte ens alla som har hittat sin läggning i 20-årsåldern. Eller hittat kanske de har gjort, men de kan ha definitivt inte bejakat den. Så att det kan ju finnas en...
Det relaterar
till. Ja, men, och det blir ju vanligare. Alltså, ju mer vi har gått till acceptans i samhället, ju mer hör man ju att fler och fler börjar liksom berätta vad de känner och tycker och så vidare. Det är också en parameter i det hela. Definitivt.
Just det, är ju intressant. Alltså, jag menar, har du folk i 30-årsåldern som kommer till dig och bara, shit, jag upptäckte att jag är homosexuell.
Ja, faktiskt. Liksom. Jag hade ganska nyligen en kvinna som har varit hos mig väldigt länge. Och hon gick på en dejt med en kvinna. Jag frågade mig inte var hon fick det ifrån, för hon har inte sagt det till mig, utan hon gjorde det. Så kom hon tillbaka och säger, nu fattar jag. Nu fattar jag. Mm. Och hon lever ju med den kvinnan idag. Ja.
Okej. Okay. Vad kan dyka upp för tankar och känslor då, om man liksom upptäcker det inom citationstecken sent, liksom. Ja. Vilka orosmoln kan dyka upp?
Det handlar ju alltid om bejakning från omgivning. Det är alltid en social acceptans det handlar om. Det handlar aldrig om någonting annat. Jag tror inte att det någonsin handlar om sitt eget bejakande eller förnekande. Det handlar alltid om social acceptans. Oftast, det tror jag. Och sen tror jag också såklart att man kan vara kluven i sina egna känslor. Men här måste jag säga att det är ju inte... Jag jobbar ju till 95% med hetero personer så att säga. Så att jag är inte heller den starkaste kandidaten i att yttra mig exakt om hur emotionellt man känner när man känner så. Men jag är ju med om människor som är öppna i detta. Och öppna relationer och så vidare.
Jag tror att man kan känna mycket... att man har missat mycket. Ja. Att man känner liksom, tänk om jag hade bejakat det här i 20-årsåldern, vem hade jag varit nu? liksom.
Ja, fast där, förlåt att jag avbryter det, men det här har vi i heteroperspektivet också, oavsett tema, att varför gjorde jag inte så här innan? Tänk så mycket jag hade kunnat göra då om jag bara hade vetat. Men här måste vi vara förlåtande, för att saken är att där och då så hade vi inte den vetskapen. Vi hade inte den vetskapen. Det är omöjligt att agera på någonting som man inte vet. Så, så hårda mot, att det är samma som skilsmässa. Varför gjorde jag inte? Nej, för att du inte visste det där och då. Du visste inte det där. Du var inte där och då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mm. Sen covid, måste jag säga, har jag också gjort en sån här get in, get out. För det är så många som har börjat, och också den här barnfrågan. Alltså, vi har gjort så mycket inre resor nu under covidens gång. Mm. Vem är jag, vad vill jag, vad ska jag? Jag skiljer mig, jag blir tillsammans, jag ska skaffa barn, jag ska inte skaffa barn. Vi börjar förstå att ja, men det är lite allvarligt ändå. Vi får nog börja välja lite. Mm. Ja.
Ja, det håller jag med om. Det tycker jag alltså, att man hör. Och har hört väldigt mycket när man har pratat med folk som har befunnit sig mestadels hemma.
Mm.
Att man har ju verkligen fått tid att reflektera över vilket typ av liv man vill leva.
Mm. Känner ni också så att ni har gjort det? Ni är yngre än vad jag är.
Ja, ja men faktiskt. Mm. Alltså, innan covid så jag var väl 32 då typ. Mm. Men då hade man ju precis kommit in i den här 30-årsåldern och man var lite med foten kvar i 29 på något sätt. Mm. Liksom. Och levde fortfarande det här liksom, ja, men singellivet, man går ut och träffar sina vänner och tar en öl, festa lite, vi får se vad som händer, typ så. Ja. Men så kommer man ut på andra sidan här nu helt plötsligt och så var man 34. Mm. Och känner lite att man på något sätt ändå är lite, det är inte lika kul längre.
Men liksom. är ni två singlar? Jag har inte...
Nej, inte jag.
Du är singlar. Nej. Mm.
Jag dejtar en person. Men det var ju väldigt folktomt så att säga under min under hela mitt covid-år. Jag har aldrig varit
samma
så
här.
Passiv singel såklart.
Mm. Ja.
Men
Är det många som kommer ut från covid nu och liksom, har liksom inte riktigt tränat den dejtingnerven?
Ja, absolut. Och också precis det som ni tog upp här, det här med stressen kring både relation, man vill inte vara ensam nästa gång det blir ett trauma i världen eller en kris, vi vill inte vara själva, och då har du en stress med eller utan barnfrågan att du vill inte vara själv, men också barnfrågan som är så otroligt viktig att ni lyfter här, för att det är så många som går med den stressen och den blev ännu mer tydlig under coviden.
Ja, det har kommit väldigt mycket covid-bebisar. Det var ju verkligen en babyboom.
Ja, och skilsmässa. Det är det som är grejen. Och,
precis. Man ställer om. Och, alltså jag kommer, alltså, en grej som slog mig apropå det här med liksom, varför jag tror att jag började tänka mer på barnfrågan under covid var ju dels när jag hade corona så gjorde det att liksom min mens blev... Hela min mens.
Ja, gud vad intressant. Det blev min också. Gud vad intressant att du säger.
Ja,
absolut. Mm.
Ja, och det är så att man bara what? Och jag hade ingen koll. Jag bara, det här är så sjukt. Min mens är alltid så om par, alltså så här, alltid när den kommer så kommer den, och sen är det inga konstigheter. Och även fick jag lite samma jag fick samma grej efter att jag tog min vaccination. Mm. Så upplevde jag samma grej, och det var ju, även fast jag så här läste på och bara okej, det här är vanligt att det kan rubbas liksom någon cykel eller två eller tre så här, så blev jag ändå så här, jag bara, jag är infertil, jag vill verkligen ha barn.
Ja, ja.
Att det blev som en sån, att jag blev så medveten om att gud, man kan inte ta det här på för givet.
Nej. Typ. Mm. Men det är också en bra reflektion, alltså reflektion är bra för oss, vi utvecklas på det sättet. Så att det inte är helt fel att vi, och då kommer vi, jag kommer ju tillbaka till hela tiden det här med våra egna val. För det är ju så det fungerar.
Men vi säger att det kommer en ny klient till dig nu som är 35, inte haft en relation på 2 år ungefär. Känner att det finns vägskäl i livet, lite allt det här som vi pratar om nu. Jag kanske borde skaffa barn, jag tror jag vill det, men hur ska jag gå tillväga? Det känns som att jag inte kommer någon vart. Vad säger du till den personen som är kanske en potentiell lyssnare till oss också?
Ja, först vill jag reda ut när du säger jag tror jag vill skaffa barn. För det är ju någonstans, det kan man ju göra, men det beror också på vilken ålder, men tror varför. Och så får vi börja gå ner i, vill man skaffa barn eller vill man inte skaffa barn? Behöver man inte bestämma sig på 5 minuter, det är inte så jag menar. Men vi måste också börja med, vill du skaffa barn? Och vet man inte det, då får man ju landa i den känslan först, innan man börjar hetsa kring det. Och sen hur man gör, då går jag ju också tillbaka till just den som vi pratade om tidigare, med att vi får börja se vad kan jag göra för att hjälpa till här, och hur kan vi prospektera och hur kan vi bryta ditt mönster i vem och hur och var du dejtar någonstans. Dejtar man överhuvudtaget eller har man stängt in sig i någon form av depression, då måste vi ju börja med att titta till den depressionen och titta till hur kommer vi ur denna. Och det kan vara en process, det här går inte på 5 minuter. Jag coachar vissa människor i ett år innan vi kommer runt. För att nu pratar vi här i en timmes tid och då förmedlar man det väldigt hårt, men det är ju naturligtvis en process. Det här är ingenting man kan ändra på 5 minuter när man är i sorg eller oro eller rädsla. Och framförallt när man inte blir bejakad och blir älskad. Det är en fruktansvärd känsla att alltid få nej efter en dejt eller att man inte kommer vidare. Det är en frukt, alltså det är en hemsk känsla. Så då får man får gå runt allt det här. Och varför blev det inte tidigare? Eller har du dejtat? Vem dejtar du? Vill du ha barn?
Ja. En aspekt som jag tänker att vi inte har riktigt pratat om här, det är också att man åldras. Alltså till utseendet.
Jag förstår inte vad du menar.
Nej, men jag tänker alltså jag menar, i 20-årsåldern, vi har ju ett visst kapital i vårt unga ansikte på något sätt. Och det är kanske lite tabu att prata om, men det är ändå någonting som jag har inte funderat jättemycket på. Nu är jag ju inte singel, men om jag hade varit det så tror jag att jag hade tänkt på det mer. Typ att,
ja, men det känns inte som att, vadå, har du och jag verkligen, ser vi så mycket slitna ut?
Nej, det kanske vi inte gör, men jag ser inte ut som när jag var 30 bara liksom. Det har ju hänt jättemycket.
Men hur tänker du att det skulle ge för effekt, menar du, att man åldras?
Nej, men alltså att det kan ju, man kan ju få dåligt självförtroende. Ja. Man kan liksom, det kan ju påverka en sätt att våga ta initiativ. Att liksom, det kanske inte, om man har haft lätt innan, så tänker man att det kommer, alltså jag bara är ute och famlar
här.
Men
jag tänker såhär, gråa hår, hängpattar, rinkor.
Man har inte samma kropp som
sämre
innan.
Sämre ämnesomsättning.
Ja, jag vet, precis.
Nu spekulerar jag bara fram lite.
Fast kanske inte med 34, 35.
Nej, jag upplever faktiskt inte det, tack och lov. Men kanske om 10 år kanske.
Ja.
Nej, men jag vet inte. Är det någonting som dina klienter pratar om? Jag blir äldre, jag känner mig finare.
Nej, ja, alltså, absolut. Men det är också för att marknaden kan vara. Jag kan ju någonstans känna att man måste ju äga sig själv. Och det spelar ingen roll vem vi är och vad vi gör och vad vi jobbar med. Många av mina kunder sitter så här på en del. Ja, jag jobbar ju just där för tillfället. Eller, om vi inte äger oss själva och äger och säger att ja, men jag jobbar här för att jag tycker det är kul. jag vill vara här. Mm. Eller nej, men jag är mellan två jobb för jag behöver en paus. Alltså, det spelar ingen roll vad du gör eller vad du inte gör, men du måste äga det. Äger du inte det så blir det, det blir offer, det blir oattraktivt och en gång det säljer jag inte. Det blir inte attraktivt helt enkelt. Men om vi äger det, då blir det attraktivt. Och det är samma med utseendet. Om vi sitter och jämrar över utseendet, då är det klart att det syns också. Men det finns ju, du kan ju såklart ta botox om du vill. Jag till exempel är snart 50 och jag har inte valt att botoxa. Jag kommer inte att botoxa, det är mitt val. Jag ser inte ner på botox. Det är mitt val. Så då får jag ju äga mina rynkor. Jag kan ju bara göra det. Jag kan inte gå emot dem. Men jag måste ju äga dem.
Jag tycker ändå så här, hittills, eftersom jag inte har nått liksom det där än, eller vem vet om jag ens kommer dit, men att det tacksamma med att vara då i den här åldern och ha passerat 30 och man har landat mer i sig själv, är ju att man också har accepterat.
Ja,
jag har
absolut
accepterat mycket mer mitt utseende och jag ser ut. Jag är inte alls samma nojor som jag hade för 10 år sedan. Det är så mycket som man kunde typ se så här, man kunde se ett litet
men det är klart att det blir värre när man blir äldre, alltså i min ålder, det är klart att det där blir värre, att det liksom uppkommer mer dålig självkänsla kring ja, men att det händer ju mycket med det yttre, men framförallt så är det ju marknaden. Tittar vi till män idag som vi säger är 60, då vill de ju inte, alltså kvinnor efter klimakteriet har ju en viss nedgång på marknaden, alltså det här låter så fruktansvärt när jag säger det, men det är lite så, och mannen som är 60, han vill då kanske ha någon som är 40, och han kan också få det idag eftersom att status väger så tungt, så att har du bara en ekonomisk status så kommer du ju runt allt tyvärr. Och där är det många kvinnor som kan känna att jag är 58, hur ska jag lyckas? Men i 30-årsåldern tycker jag inte att jag ser det problemet. Inte än så länge. Nej.
Vad skulle du, Jeanette, vilja skicka med till våra lyssnare som känner sig kanske lite vilsna i så här, vad är mitt nästa steg? Vad ska det bli av mig?
Men först är det väldigt viktigt att vi är mer förlåtande mot oss själva. För vi är så hårda mot oss själva. Men vi ska leverera och inte leverera. Hur vi ska vara och inte vara. Jag förstår det med den här samhällspressen som finns. Men livet är fortfarande bara våra 90 år-ish. Så, om vi har tur. Vi ska inte göra så stor stress av detta. Utan gå till mer. Vem är jag och vad vill jag? Det är det absolut viktigaste jag vill förmedla. Att vi plockar av oss den här kraven som finns. Och att vi måste vara mycket mer förlåtande. Och sen att vi börjar titta till. Vad vill jag? Vad vill jag för någonting? Och så jobbar vi därifrån. Mm. Och sen ta hjälp. Det finns hjälp. Vill man inte ta hjälp av mig, finns det andra coacher att ta hjälp av. Det finns terapeuter och psykologer. Men ta hjälp. Så att man inte sitter med det här själv. För det är tunga tankar, jobbiga tankar. Och det finns mönster att bryta. Det finns verkligen det.
Det känns som att det conclusion här, eller nyckeln på något sätt, är ändå så här, att inte förlora sin nyfikenhet. Att liksom den försvinner ju inte i 30-årsåldern. Bara behåll den.
Nej. Liksom. Absolut. Ja, absolut. Agera på den.
Ja. Ja, men Jeanette, underbart att ha med dig här i Singelrådet.
Vad kul, tack.
Och tycker ändå man fick lite hopp här om framtiden.
Nej, men
säger
mycket. Du har
sagt
väldigt många kloka saker i denna mick.
Så tack så hemskt mycket, Jeanette Winberg.
Tack för att jag fick komma, tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.